Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Det var väldigt snyggt.
Vad tycker du om minen är på den här enhörningen?
Har du köpt den här på Wish?
Jag har köpt den på någon sån här reklamgrej på Barcelonas flygplats.
Jaha.
Men alltså, vad gör den här enhörningen? Den är han liksom, jag vill inte se världen.
Nej, men den dabbar ju. Den här, den här dansen.
Vad betyder det?
Nej, men det är väl någonting som kidsen gör.
Är det bra eller dåligt? Eller har det någon innebörd som jag borde veta?
Nej, men jag tror bara att det är en så här populär grej. Den dab. Ja, det måste du ha koll på.
Nej, jag är inte så down with the kids, alltså. Shit.
Nej. Okej, men då sätter vi... sätter vi igång. Nej, sitter du vill. Efter flyktingkrisen 2015 förändrades svensk politik i grunden. Och hade man legat i koma i par tre år och vaknat upp nu så hade man väl knappt känt igen sig. Flyktingutspelen haglar, partier tävlar med varandra om vem som kan ha hårdast tag. Och det verkar som att nästan alla har en annan uppfattning nu än vad man hade i valet 2014. Men en som verkar ha stått kvar på ungefär samma plats senaste åren är Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson. Och kanske just av den anledningen är jag väldigt nyfiken och hemskt glad att ha henne som gäst här i 24 frågor idag. Varmt välkommen hit!
Tack så mycket.
24 frågor.
Ja. Där har vi. Fråga 1. Vilket var ditt drömyrke när du var liten?
Ja, från början så ville jag bli åklagare.
Okay.
Det är det jag kan minnas tidigast.
Även vid väldigt liten ålder?
Ja, väldigt liten ålder. Det var väl liksom släktingar som sa att jag skulle passa som det. Och
okay.
Jag gillade att titta på lite där deckargrejer på tv och läsa den sortens böcker. Så det var det jag kan minnas från tidigast. Jag hade också en period där jag ville bli tolk för att jag fick höra att jag var bra på engelska i skolan, tror jag.
Men just, jag måste, om vi tar upp det här med åklagare igen, var det för att du var väldigt bestämd eller var det för att du var överintelligent som barn eller?
Nej, men det var nog för att jag gillade att diskutera och att jag sa ifrån när jag tyckte att någonting var fel. Och jag var ganska bestämd som liten.
Okay.
Smällde i många dörrar och gjorde lite som jag ville.
Varför blev du inte åklagare då?
Nej, men jag började ju faktiskt på juristlinjen efter en tid utomlands. Jag bodde i Spanien först några år och sen kom jag hem, läste in gymnasiet på folkhögskola. Och så kom jag in på juristlinjen och tänkte, nu är det dags. Och så gick jag där i ett år och kände bara, nej, jag måste få diskutera. Och det fick man inte.
Nej.
Utan det de sa hela tiden var, nej, men vi är inte här för att diskutera. Vi ska bara lära oss hur det fungerar. Och det jag ville veta var ju, ja, men hur förändrar man det? Varför är det så här? Det här är ju helt knäppt. Det här måste man ju göra någonting åt. Så av den anledningen så passade jag inte riktigt in där, kände jag. Så att jag hoppade av och flyttade till Förenade Arabemiraten istället.
Jaha, vänta, nu glömde jag ju mitt kaffe. Vad gjorde du i Förenade Arabemiraten då? Nu kom vi in på det.
Jag jobbade som flygvärdinna, kabinchef.
Jaha, hur var det då?
Ja, det var ju allt och ingenting. Det var ju ett liv. 3,5 år bodde jag där. Så att det var både bra och dåligt på en massa olika sätt. Men det var väldigt, väldigt lärorikt, om inte annat.
Vad är den största skillnaden mellan... Det kanske låter som en dum fråga, men vad är den största skillnaden mellan Förenade Arabemiraten och Sverige?
Att det är helt sjukt varmt hela tiden i Förenade Arabemiraten. Men sen är det klart att det är en väldigt speciell miljö att befinna sig i också. Inte minst som ung, som jag i alla fall var då, västerländsk tjej i ett sånt samhälle. Jag hade ju visserligen bott då 3 år i Spanien innan, och även där så stannar ju bilar och folk visslar på gatan och det är väldigt mycket kontakt, sökeri. Men i Förenade Arabemiraten så är det ju väldigt speciellt. När man kör bil på motorvägen så blir man ofta förföljd med män som kör efter med bilar och håller upp skyltar med sitt telefonnummer. Och går man för lättklädd någonstans så stannar ju folk till mest hela tiden och antingen tror att man är prostituerad eller säger åt en att man borde klä på sig och sådär. Så det är klart att den sortens skillnader är ju enorma jämfört med Sverige.
Fråga två, hur ser familjen ut?
Min familj? Mm-hmm. Min familj består av en mamma och en pappa, mammas man, min bror och hans familj. Två hundar, en stor och en liten. Och numera fyra hästar.
Oj, var finns hästarna någonstans? För de är inte här inne i stan antar jag.
Nej, de bor ju i Dalarna, där jag också har en gård.
Mm. Du är uppväxt i Dalarna?
Jag är uppväxt i Dalarna och bor där igen på min barndomsö.
En ö?
Mm, det är en ö.
Okej, okay. Ah, kul. Vad heter ön?
Jag brukar låta bli och säga exakt var jag bor någonstans av säkerhetsskäl.
Ja, ja, det är klart. Vad dum jag är. Absolut. Fråga tre. Vad fick du att bli engagerad i Centerpartiet?
Ja, det var ju inte en helt spikrak väg för mig. Jag gick med strax efter valet 2010, någon gång under 2011 där. Och jag trodde nog aldrig att jag skulle kunna bli partipolitiskt engagerad. För mig kändes det väldigt långt bort. Mm. Jag har aldrig känt mig hemma i grupper och väl alltid tyckt att jag har varit lite utanför allting på något sätt. Haft svårt för sammanhang där alla ska tycka likadant och där man ska passa in. Så för mig så var det långt bort. Men när jag flyttade hem till Sverige efter att jag hade bott i Förenade Arabemiraten så var det flera av mina vänner som tyckte att jag höll på och gnällde väldigt mycket på politiken och att jag skulle hålla på och diskutera hela tiden och tyckte att jag kanske borde prova själv om jag nu trodde att jag skulle göra det så mycket bättre. Mm. Så då sökte jag mig till Folkpartiet i Malmö, där jag bodde då.
Mm. Mm.
Och,
när var detta ungefär?
Ja, du, det måste väl ha varit 2009-10 där någon gång kanske.
Mm.
Och tänkte ju att ja, men de är ju liberaler, det står ju i alla fall i deras partinamn, så där borde väl jag passa in. Och jag gick på två möten tror jag och fick höra så otroligt många gånger att det där inte var vad vi skulle diskutera nu, att det här handlade om lokala kommunala frågor och flera gånger fick jag frågan om jag inte borde söka mig till ungdomsförbundet istället.
Du var lite jobbig.
Jag var lite jobbig och jag var ju då redan, vad var jag, 26?
Ja, 25, lite för någonting. Gammal för luff kanske.
Jag kände mig ju definitivt inte som en ungdom, men det tyckte de att jag var. Att det var där man skulle vara om man skulle diskutera ideologi och internationell politik och stora frågor. Så det kändes inte riktigt rätt. Sen flyttade jag till Stockholm, berättade väl det här för någon kompis här och då sa han att han tyckte att jag borde testa Centerpartiet. Och för mig var Centerpartiet, det var bondeförbundet. Jag hade otroligt svårt att se vad jag skulle göra i Centerpartiet. Men jag litade på min kompis, tänkte jag kan väl prova i alla fall. Hade också lite koll på Fredrik Federley bland annat, som var en person som jag tyckte var vettig. Och även Per Ankersjö som var borgarråd i Stockholm.
Och Federley som sitter i EU-parlamentet nu för tiden.
Precis. Mm. Så att jag hörde av mig till Centerpartiet, jag bodde i Solna då. Och det råkade faktiskt vara så att deras årsmöte sammanföll med en nätdejt som jag hade planerat in med en kille som jag skulle träffa för första gången. Så att vi gick på Centerpartiets årsmöte och käkade smörgåstårta och drack cider från Konsum. Och jag blev fast, det blev inte han.
Så det var första dejten då?
Mm.
Men hur kommer man ens på den idén?
Ja, men det var ju så. Vi hade ju planerat det datumet och det var årsmötet som jag ville gå på. Så jag tänkte, ja, det blir väl bra.
Kul tjej.
Ja, det tyckte han ju tydligen inte.
ja, han kanske ångrar sig nu, vem vet. Hur gick det sen då, efter årsmötet?
Ja, efter årsmötet så blev jag faktiskt rejält uppfångad, får man väl säga, av kommunalrådet Magnus Demervall och hans politiska sakkunniga som numera är presschef hos Annie Lööf, Hannes Hervier. Så de bjöd in mig till att ta ett glas vin någon dag senare, mig och min kompis som också var intresserad. Och på den vägen var det. Sen blev jag ordförande för en arbetsgrupp i Solna. Engagerade mig lite grann. Och var väl lite sådär, ja, ideellt engagerad under en period. Sen flyttade jag ju till Stockholm istället och flyttade från Solna kommun. Och då, efter ett tag, så tog jag ett jobb, ett vikariat i stadshuset för just Per Ankersjö. Så då blev jag lite mer aktiv på det sättet.
Ja, det blir en bra fortsättning här på fråga 4. Du har ju ändå gjort en väldigt snabb karriär. Du började engagera dig, ja, men som du sa, 2009-2010, och nu sitter du i riksdagen sedan flera år tillbaka. Hur påverkar det ens liv att gå från, ja, men lite liberalt nyfiken till toppolitiker inom loppet av bara 4-5 år?
Ja, hur påverkar det ens liv? Det har ju påverkat allt såklart. Ja. Det har ju förändrat mitt liv i grunden att ha den här rollen. Jag tror väl framförallt att jag... Alltså det finns ju både positivt och negativt med att komma in så snabbt. Det positiva är ju att jag var fylld av kraft och engagemang och verkligen tänkte att ja, men nu får jag en fantastisk chans att påverka och förändra. Alltså jag minns första gången jag gick in i stadshuset, då när jag jobbade för Centerpartiet i Stockholms stad, och såg de här bysterna av män som liksom satt överallt, och porträtten av män på väggarna, och kände, här är jag. Jag går i de här korridorerna, jag jobbar här, jag har chansen att påverka på riktigt. Och den känslan sitter ju i till viss del, men det är ju fortfarande så att man också nöts ner någonstans, eller jag har gjort det i alla fall. Jag tror inte att jag är den enda efter mina samtal med kollegor och andra.
Nej, gud.
Så att komma in så där lite snabbt och utifrån och känna liksom att det går, jag ska, och jag ska göra annorlunda, och jag ska inte bli som de här grå, tråkiga politikerna som har gett upp. Liksom. Men jag tror också att något som jag då kanske skulle... Det hade varit bra om jag hade haft med mig i form av erfarenhet, det är ju också förståelsen för behovet av att till viss del passa in, att komma överens med kollegor, personer från andra partier, för att kunna få saker gjorda och inte bara låta mycket, så måste man ju hitta kompromisser, och man måste sitta i förhandlingar, och man måste liksom bygga ett förtroende gentemot andra politiker och kollegor. Och där tror jag väl i början att jag gick på lite väl hårt på det sättet, och tyckte liksom att nej, men nu får vi ta i här och bara göra, hur svårt kan det vara?
Ja.
Och på sätt och vis körde över andra i den processen. Så det är ju två sidor av det såklart. Och sen erfarenheten i att man lär sig hur man ska skriva saker, hur man ska jobba i utskotten, hur man ska... hantera den interna processen i partiet, inte minst, för det är ju också en del som politiker. Det är ju inte så att jag gick med i ett parti som fullt ut tyckte som jag i alla frågor, så var det ju verkligen inte, och är ju fortfarande inte så, och en del i det hela är ju att påverka partiet i den riktning man vill, och där krävs ju nästan ännu mer skills i liksom bygga nätverk, relationer, få folk att lyssna på en, så att de bra argument man tycker att man har faktiskt också blir hörda av de personer som behöver höra dem.
För att en sak som man ofta tänker och som man hör ibland är ju att de som kommer in i politiken när de är gamla inom citationstecken har ju kanske inte med den här skolan från ungdomsförbundet, det här med liksom debattteknik och just det här med skapa allianser och kompromisser och sånt där. Du var inne på det lite, men är det någonting som du känner att du ångrar lite, att du kanske inte gick med ännu tidigare?
Nej, jag ångrar inte. Det var inte aldrig aktuellt. Det fanns inte på kartan för mig att jag skulle ha varit med i någon sån gruppering. Och jag tror fortfarande att den livserfarenhet som jag fick med mig av att vara ute och bo i olika länder och befinna mig i väldigt olika sammanhang och med olika sorters människor i olika situationer har gett mig väldigt mycket mer än en tid i liksom ett ungdomsförbund skulle ha gjort. Men alla har ju olika vägar, och det ena utesluter väl inte alltid det andra. Men,
oftast.
Ja, men det finns ju de såklart som blir lite fast, att man går den vägen, börjar väldigt tidigt, och att man gör liksom partiet till en del av sin identitet, att man är centerpartist. Jag har alltid väldigt svårt för det där. Jag kallar mig inte centerpartist. Jag är medlem i Centerpartiet och jag är representant för Centerpartiet just nu. Men för mig är det inte liksom en del av min identitet att jag är partist.
Nej.
Att alla mina vänner, att min kärlek finns i partiet. Liksom. Jag tror att det kan göra det lite svårt också att sätta ner hälarna i marken när det behövs och säga stopp, att här går min gräns, jag tänker inte vara med på det här, går ni den vägen så då lämnar jag. Det blir ju så mycket svårare när man knyter upp hela sin tillvaro i partiet.
Fråga 5. Vad röstade du på när du röstade första gången?
Jag är tämligen säker på att det var Folkpartiet.
Mm. När var det? När var det du röstade första gången?
Ja, jag röstade väl första gången. Alltså frågan är om jag bodde utomlands, om jag verkligen röstade då. Nej, jag är inte helt säker på att jag gjorde det faktiskt.
Nej.
De där åren i Spanien, det var annat som var viktigare just
men du,
då.
Så du röstade på Folkpartiet, men du röstade inte?
Nej, men första gången jag röstade. Ja. Men frågan är om det var vid min första möjlighet att rösta.
Mm. Ja. Nej, men kommer du ihåg? En del får ju en väldigt stark en väldigt stark känsla när man går in i en vallokal första gången. Känner du av det?
Nej, alltså det kan jag inte påminna mig att det var någon stor upplevelse så. Nej. Jag tror, alltså även redan då hade jag med mig lite någon känsla av, jag vill inte kalla det politikerförakt, för förakt är ett så hemskt ord, men känslan av att spelar det någon roll och gör om någon nytta där, verkligen. Och inget av det är väl något som jag egentligen håller med om och skulle vilja rösta på, sådär. Så att det där är väl också något som faktiskt har förändrats mycket under mina år här, när jag har sett hur hårt de allra flesta av mina kollegor ändå arbetar och hur mycket energi och tid från familjen det krävs och liksom utsatthet på olika sätt att inneha den här rollen, hur det har fått mig att bättre förstå vilka avvägningar som görs och att människor som man kanske inte alltid ser och hör mest ändå gör väldigt mycket i korridorerna här, eller uträttar arbete som behöver göras för att demokratin ska fungera. Så.
Ja, visst är det väl till och med så att riksdagsledamöter, åtminstone nyblivna riksdagsledamöter, får liksom broschyrer och sånt där som handlar om just stress och skilsmässor och alkoholism och allt möjligt, att man är i någon slags riskzon där.
Ja, kanske det. Jag kommer inte riktigt ihåg om jag fick en sån broschyr.
Jag får mig att jag hört det någonstans.
Jag kan
men jag tror att
det
som du är inne på, att jag tror väldigt många ute i landet förstår inte riktigt ens vad en riksdagsledamot gör för någonting. Det är lite trist.
Alltså så är det ju absolut. Man träffar ju många människor i olika sammanhang, alltså privat och när man är ute och reser i sin roll också såklart. Mm. Men när jag berättar vad jag gör så är det ju vissa som verkligen inte har en aning om vad det innebär. Och många, många som har en förutfattad mening om hur man borde vara eller vem man är.
Mm.
Men jag får ofta höra att de inte tycker att jag passar in i den bild de hade av hur en riksdagsledamot ska vara.
Nej, någonting säger mig att väldigt många riksdagsledamöter får höra det när de väl börjar prata med folk.
Ja, jag hoppas ju det. I alla fall om det är hos människor som har den här lite politikerföraktbilden. Så tänker jag att så fort man ser att det är en människa där bakom, oavsett vad den personen gör eller inte gör, så tänker jag att de ändå ser att det är någonting mer hos personen än det de trodde. Men så är det väl med många fördomar och kategorier man har skapat i sitt huvud. De så kommer på skam när man väl träffar människor.
Så är det nog alltid. Fråga 6. Vad brukar folk tro om dig som faktiskt är helt fel?
Oj, vilken svår fråga. Jag vet ju inte riktigt vad folk brukar tro om mig. Ja, men många tror ju i och för sig då, jag får ju höra rätt ofta att folk tror att jag är vänster.
Mm-hmm.
Att de har kopplat ihop på något vis det här med att jag står upp för asylrätten och att jag tycker att migration i grunden är någonting bra och att jag står upp för mänskliga rättigheter. Att de kopplar ihop det med att man också skulle vara vänster när det kommer till ekonomisk politik till exempel. Och att de ofta blir förvånade över vissa andra åsikter jag har som de inte tycker passar in den bilden.
Mm.
Det är väl någonting rent politiskt som jag...
Tycker du att det är kul att motbevisa folk, eller hur känner du?
Nej, jag vet inte. Jag tycker nog att det är ganska jobbigt att människor har förutfattade meningar om mig överhuvudtaget. Jag önskar att folk lite mer skulle se komplexiteten hos människor och inte kategorisera så mycket överhuvudtaget, även vad det gäller mig. Jag tycker ofta att det är jobbigt att bli kategoriserad som kvinna till exempel, och att i det så ska det komma vissa saker, eller som vänster, eller som liberal, eller jag skulle vilja slippa alla typer av etiketter som folk sätter på mig och bara få vara Johanna. Så Det där kan jag märka mycket. Jag gör ju inlägg ibland i sociala medier kopplade till men hur jag mår och försöker vara öppen kring när man, mm. när man känner sig svag eller liten. Eller, och då kommer det ju många reaktioner också att det där är inte... att det där är så väldigt speciellt att en person i min position kan uttala sig på det sättet eller berätta om de här sakerna som är mer personliga och mer att det också skulle gå emot liksom bilden av vem de trodde att jag var. Men vid det här laget så är väl de som har följt mig har nog vant sig, tror jag.
Mm. Fråga 7. För inte så länge sedan så bestämde du dig för att inte kandidera i valet 2018, eller hur?
Ja, det var ju ganska länge sedan som jag bestämde mig för att inte kandidera.
Men sen ångrade du dig?
Ja.
Vad var det som hände?
Nej, men det var ju så att inför förra valet, alltså när jag kom in i riksdagen då, 2014, mm. så var min inställning att jag skulle sitta en mandatperiod.
Okay.
Och det var utifrån att jag inte ville bli den där gamla grå politiken och bli nernött och tråkig.
Mm.
Men också väldigt mycket utifrån att jag trodde mig känna mig själv tillräckligt väl för att se att jag inte kommer ha något intresse av att vara kvar på samma plats efter 4 år.
Mm.
Det hade jag aldrig varit tidigare, så att jag utgick ifrån att jag kommer ha annat att göra. Och det finns ju väldigt mycket spännande och roligt att göra i världen. Så det var min ingång från allra första början. Men, och sen meddelade jag ju det i flera olika sammanhang, men jag skrev också väldigt tydligt om det där någon gång mitt i mandatperioden var det väl, tror jag.
Mm.
Så det uppmärksammades ju av vissa då som att jag meddelade att jag inte skulle kandidera igen. Men sen gick ju Trump och vann valet i USA. Och det där fick mig att fundera väldigt mycket kring vad det egentligen är som pågår i världen. Det hade jag ju gjort hela tiden, men det gav mig lite ny känsla av att de liksom ska jag ge upp här nu. När jag har byggt någon form av plattform, när jag har möjlighet att vara med i en valrörelse, när folk är som mest intresserade av politik och säga saker som jag tycker behöver sägas, när jag kan vara med och påverka. Och jag såg också en utveckling i Centerpartiet som jag uppskattade väldigt mycket där. Jag tycker Annie, när hon kom tillbaka från sin föräldraledighet, kom tillbaka med väldigt mycket kraft och liksom positiv framtidssyn som jag uppskattade väldigt, väldigt mycket. Och jag kände att jag någonstans ville vara en del av det i valrörelsen och inför nästa mandatperiod. Och sen är det ju frågor som behöver klaras upp, inte minst på mitt område som är migration, som kommer att klaras upp efter valet. Och jag behöver vara med där. Jag känner inte att det är ansvarsfullt att lämna över till någon som är helt ny, ska sätta sig in i de här frågorna och klara av de svåra förhandlingar som kommer att komma och hantera det. Så att jag... Jag kände att jag hade ny kraft, ny energi och ville vara med. Men det var också, ska sägas, en konsekvens av att jag hade gjort stora förändringar i mitt privatliv som hade gett mig ny energi också. Okay. För jag höll på att halvt jobba ihjäl mig under de första 2 åren av mandatperioden, verkligen. Så att jag hade liksom förändrat saker som gjorde att jag kunde spara på mig mer energi också.
Men, inte för att vara så nu, men tror du att det kan bli så att den där känslan återkommer år efter år efter år, att nej, men min erfarenhet behövs, jag kan inte lämna till över till någon som är liksom grön, och helt plötsligt har du suttit där i 25 år?
Ja, alltså det är ju svårt att säga vad som kommer hända, såklart. Jag har ju svårt att tro det om mig själv. Men det jag skulle behöva göra, alltså vi har ju haft en speciell situation i Centerpartiet också, vi är ett litet parti. Om man tittar på just min fråga, då är det ju bara jag och en politisk sakkunnig som håller på med den frågan på daglig basis och som kan området. Sen är det ju många andra som blir inkopplade när man fattar beslut och sådär i enskilda frågor. Men liksom området, det är jag och en person till i partiet som har full koll på. Och ska man då lämna över det till någon, då behövs det ju lite tid för det. Att man ser till att någon mer är insatt. Och vi hade ju en situation där jag har stått utan politisk sakkunnig nu i några månader medan vi har rekryterat en ny. Och det har ju också varit en sån sak att i det läget lämna över till någon som varken har en erfaren politisk sakkunnig eller att jag finns kvar ens i riksdagsgruppen för att lämna över. För det är ju inte säkert att jag har just det här området nästa mandatperiod. Men att jag ändå finns med från sidan som bollplank. Men absolut, så kan det ju vara. Alltså jag kan förstå dem som känner att ja, men oj, men nu har jag ju lärt mig det här och det här under min fjärde mandatperiod. Det kommer ju ändå vara viktigt att bidra. Jag hör ju vissa av mina kollegor nu som hade tänkt sluta, Men när de såg vad, i opinionsmätningarna, att Centerpartiets riksdagsgrupp kanske kommer bli dubbelt så stor, ja, och inser hur många nya som kommer komma in då, som har ångrat sig utifrån att den erfarenhet som de har efter många år i riksdagen kommer behövas, mm, i den nya riksdagsgruppen. Mm. Och det är ju lite på samma tema, så att absolut. Jag har ju sagt åt mina närmsta att se till att liksom göra en intervention om jag bestämmer mig för att liksom sitta kvar och sitta kvar och sitta, ja, kvar. För då tror jag ju risken är stor att jag har liksom blivit en del av inventarierna här, och det vill jag verkligen inte.
Det kan bli spännande när den dagen kommer.
Ja.
Fråga 8. Vad skulle du säga är din absolut största och starkaste drivkraften då i det här stressiga, hårda jobbet?
Jag tror det låter så sorgligt att säga, men jag vill inte ångra mig i framtiden.
Oj.
Jag vill inte att det ska gå åt helvete.
Själviskt det låter.
Nej, men jag vill inte att det ska gå åt helvete för världen.
Ja, okay.
Och så ska jag sitta där och känna, herregud, jag hade en chans att vara med och påverka. Och jag gjorde inte det. Jag tog inte den chansen. Jag bestämde mig för att softa och hänga med mina djur istället.
Mm, mm.
Det kommer inte jag kunna leva med om det skulle hända. Någonstans vill jag känna att jag har gjort allt jag har förmått, allt jag har orkat, allt jag har kunnat för att vända utvecklingen i rätt riktning.
Mm.
Annars skulle jag liksom inte kunna leva med mig själv. Jag vill kunna se mig själv i spegeln om den dagen kommer.
Är det det du tänker när du vakna på morgonen och det känns tungt, eller om det är liksom dagens femte möte och sådär, är det någonstans där du hämtar inspirationen då, att världen blir en bättre plats?
Alltså vid dagens femte möte så beror det helt på vilket möte det är. Jag är nog väldigt mycket i stunden på det sättet. Är det ett tråkigt möte som jag känner är meningslöst, då skulle inte jag kunna hämta kraft ur känslan av att jag förändrar världen. För det gör jag ju inte om jag sitter på det tråkiga, meningslösa mötet.
Nej,
då är nog sannolikheten större att jag skulle gå därifrån om det verkligen var så jag kände.
Mm.
Men många gånger så hämtar jag kraft i stunden. Att sitta med människor som är engagerade och som är med och påverkar. Alltså för mig ger det kraft precis då. Höra dem bolla idéer, känna ny inspiration, att ja, men herregud, det här är ju jätteviktigt, den här frågan måste jag ju ta tag i och förändra.
Mm.
Så att jag tycker den energin när jag väl är i olika sammanhang kommer av sig själv. Det är nog svårare de där morgnarna när jag vaknar klockan 4:30 i liksom sängen på min gård och går ut och äter frukost på trappan och hör på fåglarna som kvittrar och ser syrenhäcken som nästan slår ut.
Mm.
Och försöka känna mig, vänta lite, varför ska jag sätta mig på ett tåg och åka till Stockholm och sitta i det här liksom bärsa, tråkiga rummet? Vad är poängen med det?
Mm.
Då är det ju ändå viktigt att gå tillbaka till känslan av, ja, men vill jag verkligen det här? Varför vill jag det?
Mm.
För det skulle jag nog säga att jag gör en bedömning varje dag av, liksom, vill jag verkligen vara här?
Mm.
Är det jag vill? Och ibland så önskar jag att det fanns en känsla hos mig som var positiv istället, som var, jag gör det här för att det är kul. Jag får ofta frågan, är det roligt att vara riksdagsledamot?
Mm.
Och jag kan ju aldrig svara ja på den frågan, för jag tycker inte att det är roligt. Det är inte därför jag gör det. Vissa saker kan ju vara spännande och intressanta och sådär, men jag är nog mer här om någon slags negativ drivkraft. Jag vill inte ångra mig sen om det går åt helvete.
Ja, men det är väl lika bra som vad som helst. Fråga 9. Lite annorlunda här då. Om du skulle skriva en bok, den får handla om vad som helst, men inte politik, vad skulle den handla om då? Facklitteratur, skönlitteratur, spelar ingen roll. Du ska skriva en bok, 250 sidor.
Allting är politik.
Jo, men den får inte handla om politiska sakfrågor i detalj. Den får inte handla om riksdagen, den får inte handla om den här regeringen eller någon annan regering. Den måste liksom...
Aj, okay. Jag har haft en idé ganska länge. Jag vill skriva en deckare om ett mord som begås på ett flygbolag och där en flygvärdinna håller på och luskar i det här.
Du gör en Jonas Sjöstedt kan man säga.
Ja, men den här tanken har varit med mig sedan jag var i branschen.
Så det är det flygvärdinnan som löser mordet?
Eller? Ja, lite så, att det är hon som är liksom personen som man följer. Wow. Så det är väl det i så fall då.
Alltså det är ju en jättebra idé. Det är också, kan ju bli en bra serie i och med att hon kan åka till nya ställen och läsa nya mål hela tiden.
Hon kan vara, du vet, med olika kulturer. Man får in aspekter här där hon åker till olika länder. Exakt. Och märker någonting där och någonting där. Alltså det är,
just det.
Jag har många, många idéer kopplade till det här.
Tax-free-mordet liksom. Mm. Nej, men jag tycker det låter väldigt spännande. Ja, jag kommer läsa den, definitivt. Kan vi se vad var med det här? Fråga 10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag var inne på det lite i öppningen här, men i december 2015 så stod du i riksdagen och höll ett ganska laddat anförande där du bad ledamöterna att rösta nej till det här andrumsförslaget som regeringen la fram. Kommer du ihåg hur det kändes att stå där just där och då?
Men nu står jag här och jag vädjar. Jag vädjar till er och jag vädjar till alla som lyssnar där ute. Gör inte det här. Snälla, gör inte det här. Splittra inte familjer. Utsätt inte människor för ännu större risker och ännu mer lidande. Låt inte Sverige ge sig in på den här vägen. Jag säger inte att vi ska hjälpa alla i hela världen. Det enda jag säger är att vi inte ska knuffa dem tillbaka.
Ja, jag kommer faktiskt ihåg den känslan ganska väl av att vara totalt övertygad i stunden om att det som höll på att hända var fel. Att jag behövde göra allt jag kunde för att ändå få dem att ändra sig. Det var faktiskt den känslan jag hade precis just då, och det var en väldigt skön känsla på ett sätt, för att jag ytterst sällan känner så. Att jag är helt säker på att det ena eller det andra är rätt beslut. Ofta så kan jag se fördelar och nackdelar med allt. Jag kan förstå varför någon landar i diametralt motsatt åsikt mot vad jag har. Och jag står och väger och tänker, ja, men blir det här bäst eller skulle man ha gjort så där? Men just vad det gällde det där, så det gick så otroligt fort för dem allihop och bara vända sig och gå i en annan riktning. Det fanns inga ordentliga analyser och det fanns inte ett så överväldigande behov just då av att agera på det sättet. De gick för långt i det. Och jag hade ju suttit i veckor där under hösten i förhandlingar med de här människorna, så att vi hade ju diskuterat igenom alla möjliga olika vägar, och ja, det var väldigt tydligt för mig att det här var fel beslut som majoriteten var på väg att fatta.
Och hur kändes det sen när, jag antar att du förstod när du stod där att det inte skulle gå som du ville, men hur kändes det ändå sen när det inte gick som du ville?
Jag tyckte faktiskt att den sjukaste känslan, det var den dagen när vi hade voteringen. Man har ju inte alltid det samma dag som man har debatten i kammaren liksom. Men när vi hade voteringen och alla ledamöterna samlas där och trycker på knappen, och för mig var det en sån, det var sånt där som man har läst om i historien, liksom. Vissa dagar, vissa beslut som har fattats tidigare där man i efterhand har tänkt, hur kunde de? De människor som ändå satt där på sina platser, hur kunde de trycka på knapparna och fatta det här beslutet? Och jag tänkte mig att det här skulle vara ett laddat ögonblick där människor förstod att vi står inför någonting stort här. Vi väljer att liksom föra Sverige i en helt annan riktning än vad man har gått under så många år nu. Och istället så var det liksom samma småprat, samma skratt, samma liksom folk satt och kollade på sina mobiler som de gör. Det var som att det inte var något speciellt för de allra flesta i det där rummet. Mm. Och det tyckte jag var konstigt och kändes väldigt, väldigt underligt just då.
Hur tror du, nu har det i sig bara gått 3 år, det är svårt att kanske se i backspegeln helt och hållet, men hur tror du att det hade utvecklat sig om du hade fått som du velat där?
Alltså det som vi hade kommit överens om under hösten, det var ju en migrationsöverenskommelse mellan allianspartierna och regeringen, där vi gjorde en hel del begränsningar, men där vi också la mycket kraft på att skära i kostnader, snabbare vägar till boende, mycket integration, att människor skulle komma i arbete snabbare, lagliga vägar, men att vi ändå behöll de här grundläggande viktiga sakerna som upprätthåller asylrätten och som gör att människor får leva med sina minderåriga barn, så att familjer hålls ihop. Det var ju sådana saker som vi ändå värnade i den överenskommelsen. Så det var ju inte så att mitt alternativ var att bara vara kvar vid det gamla och inte göra någonting alls. Det har det aldrig varit för mig. Alltså jag valde ju att gå in och kandidera till riksdagen för att jag ville jobba med migrations- och integrationsfrågor, för att jag tyckte att det var så mycket som var helt åt skogen och där man agerade helt galet. Så jag har gått in ända från början med en vilja att förändra det här, men inte på det sätt som de valde. Att de tog bort ventiler, att de tog bort en skyddsgrund, övrigt skyddsbehövande, det var inte nödvändigt. Det var att gå alldeles för långt.
Fråga 11. Lever alliansen?
Ja.
Du har ju, jag menar mest att du har ju uttalat dig att Centerpartiet kanske inte ska vara i allianssamarbete och sånt här. Är det någonting du fortfarande står fast vid?
Alltså det enda som jag har uttalat har väl varit att jag själv inte är någon alliansförespråkare. Jag har alltid tyckt att det har varit svårt att se mig själv i ett parti till att börja med. Jag vill ju helst få bestämma allting själv, vill jag på säga. Men att då också mitt parti, som ändå är i grunden ett liberalt parti, ska vara i en större konstellation med konservativa partier, det tycker jag inte är någon särskilt bra idé. Men jag har ju såklart helt insett att det är den väg som Centerpartiet har valt. Det var det när jag kandiderade till riksdagen förra gången, och det är det fortfarande. Så det är ingenting som jag på något sätt alls har arbetat aktivt med att förändra i partiet. Jag har jobbat med mina frågor, jag har valt att lägga min energi och min politiska kraft och mitt förhandlingsutrymme i partiet på framförallt migrationsfrågorna. Man kan inte vara inne och peta i allt när det kommer till det. Men sen är det ju också så som jag sa i början, att man behöver ju ha sina allianser partiet och absolut, i politiken för att få igenom sina förslag. Och där måste man ju bestämma sig för vilka kan man kroka arm med för att ändå få igenom någon politik överhuvudtaget. Och pratar man ekonomisk politik, så är det helt självklart att det är alliansen som är det alternativet.
Men om man vill... Om man i valrörelsen vill ha någon som står på ett torg med så här housemusik och orange t-shirt och dela ut flygblad som det står alliansen på, så kanske man inte ska gå till dig första hand.
Det tror jag inte, men jag skulle inte stå där med en Centerpartiet t-shirt heller.
Nej, då vet vi. Klockan, fråga 12. Den 4 maj i år, alltså knappt 2 veckor, så delade du en artikel på Facebook med rubriken M jublar över nya hårda S-kraven. Då hade du skrivit till den artikeln, citat: vissa dagar vill jag bara ropa, men för i XXXXX, ge er nu. Inte helt säker på att det hade varit så bra intervjuer dock, slutcitat. Men jag tror att det hade varit väldigt bra i en intervju, så nu har du chansen här. Vad tycker du om den här S och M närmandet?
Jaha, men för mig handlar det inte om S och M-närmandet. Det var inte det som var grejen med den där artikeln. Artikeln var att Socialdemokraterna hade gått ut och föreslagit en lång rad hårda begränsningar kopplat till migration och vad människor ska ha för möjligheter och rättigheter när de kommer hit. Det var det handlar om, att vi har de två största partierna i svensk politik som båda går ut och tycker att det här är fantastiskt bra. Att det bara kommer fler och fler förslag åt det här hållet. alltså det är som att det är en ny pressträff varje dag där någon ska säga någonting om hur man ska göra fler begränsningar och göra det svårare att stanna, oavsett om det handlar om arbetskraftsinvandrare eller om det handlar om flyktingar eller papperslösa eller vem det än må vara som är från ett annat land, så är det som att nu ska vi sparka på dem så gott vi kan och använda dem för att få väljare. Och jag tycker att det är helt åt XXX att det fortsätter på det sättet. Alltså jag är så trött på det. Det är inte rimligt.
Vad tror du att hur det påverkar Sverige på lång sikt?
Men det är klart att det påverkar hela det här sättet att ställa grupper mot varandra, att måla ut vissa som att de tär på samhället, att de förstör, att de begår brott, att de lever på bidrag. Att lyfta det om och om igen och inte lyfta resten, att inte visa på att det finns en massa positiva saker också. Och att ta vissa små frågor och lyfta dem som att de är gigantiska, att det här är det viktigaste samhällsproblemet vi har. Det är ju att spela på människors rädslor och den främlingsfientlighet som vi alla någonstans bär på inuti. Och öka den rädslan. Göra människor ännu mer misstänksamma mot varann. Minska tilliten i samhället. Jag funderade senast idag, jag såg någon som delade någonting återigen där man förlöjligade människors vilja att hjälpa och människors medmänsklighet och hånade den och tyckte, ja, det här är ju bara symboliskt. Och man, jag funderar på vad det gör med barn som ser den sorten, som ser sina föräldrar håna medmänsklighet. Jag tror inte att det bidrar positivt till ett samhälle alls.
Fråga 13, får du näthat?
Ja, det får jag. Men mycket mindre än vad jag trodde att jag skulle få när jag var med inne i riksdagen faktiskt. Och jag får väldigt, väldigt få hot. Det är inte, och det är inte särskilt grovt det hat som skickas heller. Men det är folk är arga och hör av sig och skäller och gör det ju mindre sällan på ett konstruktivt sätt och betydligt mer sällan med otrevliga ord och versaler. Så. Men jag skulle säga ändå att det positiva jag får ta emot är enormt mycket större. Det är jättemånga som skickar både meddelanden på Facebook och mail med långa liksom förklaringar om varför de tycker att jag och Centerpartiet är bra och vad vi har gjort som har fått dem att känna lite mer hopp och lite mer framtidstro och sådär. Så att jag tar emot betydligt mer positivt än negativt. By far, alltså verkligen med hästlängder.
Har det förändrats? Tycker du det är mer positivt nu än vad det var för 3-4 år sedan?
Nej, jag kan inte. Alltså jag fick ta emot så väldigt, väldigt mycket kärlek från människor under mitt första år och särskilt under hösten 2015, så det är lite svårt att jämföra på det sättet, tror jag. Det går ju lite mer i vågor liksom, upp och ner men så fort man syns i någon fråga så strömmar det ju in nytt. Men det är, alltså jag upplever verkligen att människor är bra också på att höra av sig och säga att de tycker att man gör någonting bra. Och det är klart att det känns skönt när det väger ju upp lite av det andra.
Nej, för att jag har haft känslan ganska länge, jag jobbar ju på internet, det är ju min arbetsplats. Men att folk har lärt sig internet på något sätt. På ett sätt som de kanske inte kunde för 5-6 år sedan. Att just folk är bättre på att diskutera på internet. Men också att folk... Jag känner att jag får kanske lika mycket hat nu som jag fick för 3-4 år sedan. Men jag får mycket, mycket mer så här positiv feedback. Och bara, ja, men bara så du vet, det där var bra och sådär. Men jag hoppas att det kanske blir... För att för några år sedan var det helt bedrövligt. Jag vet inte om du också märkte det, att det var, man kunde ju inte gå ut på Facebook utan att det var ju, folk var ju dumma i huvudet mot varandra.
Jag vet inte om jag förtränger sånt där kanske. Jag kommer hellre ihåg alla de fina saker som folk har hört av sig med. Liksom. Det är väl en bra egenskap i så fall. Men något som jag faktiskt upplever, det är ju också att fler har, även de som inte håller med än, att de uttrycker sig i sina kommentarsfält, att de går in och modererar mer och att de styr upp och säger att ja, men visst, vi kan vara emot det här, Men vi kan ändå uttrycka oss på ett balanserat sätt. Och jag tycker faktiskt ändå fler har blivit lite mer balanserade i sin argumentation. Det var som att under en period så behövde folk få explodera. Liksom. Ja. Att det var som att de hade blivit tillbakahållna så länge och kände sig så arga och så ångestfyllda över vad som hände. Att när de väl kände att nu säger jag något så blev det bara pang.
Mm.
Och nu är det som att nu har vi ändå pratat särskilt om migrationsfrågorna så mycket från alla håll och kanter, att det börjar bli lite mer att man kan säga både och. Att jo, men visst, å ena sidan, men också å andra sidan, jag har nog ändå landat i det här. Det upplever jag hos fler och fler, och det tycker jag är jätteskönt.
Fråga 14, hur ofta får du höra att du borde bli partiledare?
Alltså förlåt för det, men är vi bara på fråga 14? Kommer vi hinna med i alla dina 24 frågor?
Nej, jag tänkte precis samma.
Alltså jag måste ju prata mycket snabbare. Vad sa du, ofta var det frågan?
Ja.
Ja, det är ju verkligen... ofta är ju helt individuellt hur man tolkar det. Då skulle jag svara nej.
Men det händer.
Ja, det har hänt.
Hur känns det?
Ja, helt ointressant. Jag skulle aldrig vilja vara partiledare. På riktigt, absolut inte. Jag förstår inte hur man klarar av att hålla så många frågor i sitt huvud. Jag tycker om att gräva ner mig och kunna allt om det jag pratar om. Jag liksom vill ha all statistik och alla siffror helt uppdaterat. Jag vill kunna precis allt innan jag fattar något beslut och innan jag är med i en intervju. Och att då behöva hantera liksom en massa olika områden. Vad hemskt. Nej. Och sen också behöva vara frontfiguren i så många frågor där man omöjligen kan hålla med partiet om allt. Och behöva argumentera för något som man tycker är helt fel.
Mm.
Det skulle jag inte kunna göra. Jag kan ju ha migrationsfrågorna för att jag faktiskt håller med partiet.
Mm.
Skulle partiet ändra sig så mycket i de frågorna att jag inte håller med, skulle jag inte kunna vara talesperson för dem. Jag har ju ingen förmåga att ljuga, så att det skulle inte gå.
Fråga 15. Valrörelse. Knappt 4 månader kvar till valet. Vad tror du blir största utmaningen för Centerpartiet?
Jag tror att det kommer vara... Jag tror att mycket kommer bero på vilka frågor som blossar upp under de sista veckorna. Och om det är frågor där man förknippar Centerpartiet med de frågorna eller inte, och åt vilket håll. Skulle vi till exempel ha... någonting som är relativt vanligt vid skolstart, bränder i utanförskapsområden, så kan ju diskussionen handla mycket om hårda tag. Och, och just då när det är som mest intensivt kan det vara svårt att prata om andra saker som man själv kanske tycker är viktigare, eller andra perspektiv som är nödvändiga. Så att jag tror valrörelsen kommer handla mycket om vad som är på agendan precis just då. Och där behöver vi ju vara snabba och klara av och hänga med i det och ha bra politik på alla områden. Jag tror också att fler förväntar sig det av oss nu som ett större parti, att vi klarar av att prata både utbildning och sjukvård och infrastruktur och allt vad det må vara.
Det ska bli spännande i alla fall. Fråga 16. Vilken politisk motståndare har du störst respekt för?
Jag har faktiskt väldigt stor respekt för Paula Bieler från Sverigedemokraterna.
Jaha, gammal 24 frågor gäst.
Okej, ja. Men jag tycker att hon, när man debatterar och annat, ändå försöker förstå var man kommer ifrån och ens perspektiv, istället för att misstolka och säga att man har sagt saker som jag inte har sagt. Och på så vis så tycker jag, så har jag respekt för henne i det. Även om jag inte respekterar, eller ja, även om jag inte håller med om de åsikter som hon har i många frågor. Där står vi på väldigt olika sidor. Men det är absolut en person som jag respekterar. Sen skulle jag säga Maria Färm också. Alltså hon är en person som jag respekterar för att hon är smart, kunnig, insatt. Hon lägger otroligt mycket tid och energi på sin politiska gärning. Hon hanterar människors frågor och åsikter på ett väldigt bra sätt. Och hon är så genuint engagerad. Liksom inte politiker trött, trots att hon har varit med ganska länge nu.
Maria Färm i Miljöpartiet, alltså, för dem som...
Mm.
Fråga 17. Har du någon app på din mobil som du inte riktigt vill att folk ska veta att du har? Och sen en skäms-app.
Men nu kommer vi in på det här som vi pratade om innan vi startade intervjun också. Jag är ju inte så mycket så här down med saker. Jag har inte så mycket appar överhuvudtaget. Nej, alltså jag är snabbt så här, jag kan ladda ner någon app och sen tar jag bort dem snabbt när jag märker att jag inte använder dem ändå. Mm. Så jag är väl mer så att jag har någon app som jag skäms över att jag inte använder kanske. Jag har någon sån här meditationsapp som jag var väldigt aktivt och rekommenderade till väldigt många. För jag tyckte den var så bra i några veckor och använde den varje dag. Och nu är det mer att den ligger där och ger mig påminnelser som ger mig dåligt samvete flera gånger om dagen. Så att det är nog mer så.
Motsatt effekt.
Ja, exakt.
Fråga 18. Tror du på Gud?
Nej.
Inte alls?
Nej.
Nej. Fråga 19. Hur är Jimmy Åkesson att debattera med, tycker du?
Jag har bara debatterat mot honom en gång.
Och hur var det
härom veckan? Jag blev förvånad över att han var mer känslomässigt engagerad och lite rabiat. Mm-hmm. Nej, rabiat är ett elakt ord, jag vet inte. Men han var väldigt föraktfull i sin ton och drog på väldigt mycket i sina svar till mig på ett sätt som jag tyckte var ganska oseriöst. Och jag hade mer förberett mig för en debatt som jag tycker mig höra när han har partiledardebatter. Mm. Där han ofta är väldigt saklig, där han är lugn och sansad, där han svarar på frågor som han får, vilket är ganska ovanligt, eller tidigare var det, de började bli bättre på det än hos partiledarna.
Mm.
Och istället så var det som att han, ja, men han sa att det mest absurda han hade hört, eller det mest bizarra han hade hört i hela sitt liv, och det här var verkligen ett citat, alltså mest bizarra han hade hört i hela sitt liv var att afghanska ensamkommande män skulle kunna jobba inom äldreomsorgen. Och det sa han två gånger. Och det är ju bara jättekonstigt, det är ju många som redan gör det. Och det var som att han inte riktigt kunde hålla sig lugn. Så det förvånade mig lite. Sen var det roligt med den här debatten att jag kom ut från debatten och kände det var ju bara han som pratade hela tiden. Jag fick ingen chans att prata överhuvudtaget. Och jag pratade med programledaren och hon sa ja, förlåt, jag borde ha avbrutit och sådär. Och jag var så frustrerad över det här. Och sen pratade jag med min pressis senare där på dagen. Och då hade vi mätt och kom fram till att han och jag hade pratat nästan exakt lika mycket. Jag till och med lite mer än vad han hade gjort. Så det var en bra tankeställare att man ibland kan tro att man är mer kortfattad än vad man är.
Fråga 20. Det blev en ganska stor uppståndelse just med tanke på de här 9000 ensamkommande. Och det blev lite hela havet stormar och det var kritik fram och tillbaka. Min fråga är, hur kommer du ihåg stämningen inom partiet liksom där och då? Hur var det att vara mitt i händelsernas centrum så att säga?
Alltså stämningen i Centerpartiet var ju väldigt lugn.
Mm-hmm.
Alltså det var ingen storm i partiet. För oss så var det väldigt tydligt redan sen vi hade kommundagar i slutet på januari, början på februari där någon gång. Och då hade ju regeringen lagt sitt förslag någon månad innan. Och när man gick runt där och pratade med människor och vi hade träffar och sådär, så det var så tydligt att människor ville att vi ska hitta en lösning för de här. Sen har vi ju kritiserat det här förslaget på en rad områden, för det är i grunden ett dåligt förslag. Alltså jag som har jobbat med det här och förstår hur processen har gått till, alltså jag förstår inte hur de kan ha gjort något så dåligt från regeringens sida på riktigt. Sen har de ju förbättrat det i vissa delar och sådär, men det var ju det här eller ingenting. Och då var det ganska tydligt i partiet att hellre det här än ingenting alls. Mm. Det fanns liksom inte som alternativ i de kommuner. Vi är ju stora i många kommuner och sitter med och styr. Och att där inte ha någon lösning, utan att de här personerna bara ska leva på gatan och bli papperslösa och hamna i alla de problem som det innebär. Det fanns liksom inte.
Men kändes det absurt att ni fick kritik från, ja, men de andra allianspartierna och sånt där när ni egentligen höll linjen från valet 2014?
Ja, och från migrationsöverenskommelsen och till och med den tillfälliga lagen som vi ju röstade emot men som en majoritet i riksdagen röstade för sa ju att de som var minderåriga under 18 ja, men de skulle behandlas utifrån den gamla lagen, alltså ha mer fler fördelar. Och det här förslaget rättar ju bara till det faktum att vi har fått väldigt långa handläggningstider som har gjort att de här har behandlats enligt den nya lagen. Det är ju egentligen det som förslaget handlar om. Jag tycker väl att, alltså så här, jag kan verkligen förstå, vi var ju också stod och vägde för att det är ett dåligt förslag. Så jag kan ju verkligen respektera och förstå att man kan hamna i ett nej. Det är inte konstigt för mig alls. Däremot så kan jag inte förstå de som beter sig som att det här är en enkel fråga och att vi är helt galna som landar i ett ja. De som uttrycker sig på det sättet, de håller ju på med någon, antingen så är de inte insatta i frågan, eller så tror de sig kommunicera till grupper som behöver förenklande och fördummande kommunikation. Och det har jag svårt att respektera. När jag ser politiker som egentligen är kunniga och seriösa människor som ändå väljer att använda vissa triggerord i den här frågan för att locka väljare eller för att signalera någonting. Det tycker jag är osmakligt på 9, riktigt.
9000 vuxna män.
Ja, vuxna afghanska män.
Mm.
Som saknar asylskäl.
Mm.
Det är ju en sån här saying som har kommit hela tiden, och så enkel är inte den här frågan. Men de signalerar något genom att säga det, och det har jag svårt att respektera.
Fråga 21. Vad önskar du att du var lite bättre på?
Jag önskar verkligen att jag var mer socialt. Att jag hade större social förmåga. Större social kapacitet.
Oj, tungt.
Jag kan bli väldigt trött på mig själv för att jag har svårt att sålla ibland när det är lämpligt att säga något och när det inte är det. Att jag ibland har svårt att sätta mig in i liksom, människor runt omkring mig, deras situation, att de är stressade eller att de behöver mer tid för saker, eller jag kan vara väldigt krävande och jag kan liksom tappa bort beröm och att se mina medarbetare och människor omkring mig och komma ihåg och ge dem en klapp på axeln och inte kräva så mycket. Men också i andra sociala sammanhang där jag känner att jag önskar att jag hade lite mer mingelgener i mig. Mm. Att jag kunde prata om folks sommarstugor och lättsamma saker och tycka att det var roligt och uppskatta det på riktigt. Jag önskar verkligen att jag hade större sån förmåga.
Fejkar du det nu? Eller? Alltså, om du
Nej, jag gör ju inte det, och det skapar ju många liksom konstiga situationer.
Mm. Du kanske skulle prata om saker som du faktiskt är intresserad av istället för folks sommarstugor.
Ja, men fast de kan ju vara intresserade av att få prata om sina sommarstugor. Nej. Och jag har ju ingen rätt att avbryta eller gå därifrån eller se uttråkad ut och få dem att känna sig ledsna på grund av det.
Ja, men då kan du vinkla det så att fråga, hur är djurlivet runt din sommarstuga?
Mm.
Finns det någon liten hare som bor under verandan eller något sånt där?
Ja, tack för tipset.
Mm.
De, jag vet inte om jag är så intresserad av om de har en hare under verandan.
Men du får ju en bra bild i huvudet.
Ja.
Jaja. Fråga 22. Vad tror du att du gör om 20 år? Apropå hare under verandan.
Alltså jag tror ju verkligen att jag bor på min gård och har någon slags hästverksamhet. Och jag läser ju också psykologi vid sidan av. Så jag tänker att jag jobbar som psykoterapeut och driver lite verksamhet för människor som är säkert jobbar med utbrändhet, tror jag att jag gör. Mm. Människor som är stressade, lever storstadsliv och behöver komma bort och ha lite working holiday och bearbeta sin stress. Det tror jag att jag gör om 20 år.
En hästresort kanske.
Ja, en hästresort med några barn och många äpplen.
Ja, det låter härligt. Fråga 23. Hur många procent får Centerpartiet i valet? Uttryck det gärna i decimaler.
Ja, vilken ointressant fråga. Jag orkade nästan inte hålla uppmärksamheten uppe under hela frågan. Kan jättekort. Du läsa den igen?
Hur många procent får Centerpartiet i valet?
Tio.
Vad är det med, varför hatar ni att få såna här frågor?
Nej, men det är så ointressant. Vad är poängen med dem?
Det är kul.
Varför
det är kul,
vad är det som är kul med det?
Det är kul att sitta och gissa.
Nej, jag tycker det är helt ointressant verkligen.
Nej, men folk gillar siffror och procent.
Ja, men jag har ju gissat 10.
Ja, 10,0.
2.
10,2.
10,02. Okay.
10,02. Okej, okay, ja. Mm, jättebra. Två decimaler, det tycker vi om. Fråga 24. Hur känns det nu?
Just nu?
Ja, alltså nu när intervjun är slut.
Är den slut?
Var det fråga 24?
Ja, nu har jag suttit ett tag och haft en parallell tanke i bakhuvudet om vad är klockan egentligen? Jag ska ju snart vara med i ett panelsamtal här borta om
16.
Någon rapport som har kommit om den globala utvecklingen i världen kopplat till Agenda 2030.
Har du läst rapporten?
Ja, jag har läst det som var viktigt på tåget på vägen hit. Men så att jag är väl redan på väg härifrån kanske. Men det känns lite tråkigt nu när du frågar. Jag hade gärna suttit och pratat mycket längre till. Jag gillar såna här frågor.
Ja,
väldigt bra.
Du kanske får vara gäst igen någon gång. Det är ingen som har varit med två gånger, men någon gång ska ju vara den första.
Jag kan hitta på en sån här parallell personlighet som Fredrik Federley hade ju sin Ursula.
Just det. Du kan prata
på någon sån
fransk dialekt och
exakt.
Så här Joanne.
Precis.
Som är med i något annat parti.
Eller fråga om jag kan få vara med för någon av mina kollegor och låtsas att jag är dem.
Föra Annie Lööfs talan.
Ja, exakt.
Precis. Ja, vi får lösa det på något sätt. Men tack så jättemycket Johanna Jönsson för att du ville vara med. Och tack till dig som har lyssnat på det 26:e avsnittet av 24 frågor. Fortsätt mejla 24frågor@nyt24.se och så ses vi nästa vecka. Då blir det faktiskt ett specialavsnitt, för då firar podden ett år och det blir lite härliga tillbakablickar och godbitar. Missa inte det. Vi ses då helt enkelt. Hej då!
Hej hej!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.